Ja, det är med viss bävan jag ska undervisa här nu, därför att det är alltid så att man förbereder sig mycket i bön och suckan och vånda. Och igår kväll ungefär så fick jag för mig att jag skulle tala om detta med kött och ande. Dessa egendomliga begrepp som vi stöter på hos Paulus och som jag alltid har undrat om vi begriper vad han menar med. Och så sen dess har jag varit ivrigt sysselsatt med att förbereda mig. Och det har ramlat in en massa bibelord, men om vi kan få struktur på det, det är jag inte riktigt säker på. Jag ber om förlåtelse på förhand, så gör vi i alla fall ett försök. Vi ska börja i Lukas 24 kapitel. Och jag läser ur gamla bibelöversättningen, därför att där står det kött och ande. I alla mera omskrivande bibelöversättningar så har man fimpat den där uttrycken ganska mycket. Och då tror jag att man missar någonting som Paulus vill uttrycka. Så att jag ber om ursäkt till alla som har tagit med sig NT81, och så läser jag gamla översättningen. Vi ska slå följe med lärjungarna som går på väg till Emmaus. Lukas 24 och 15 versen kan vi börja läsa. Medan de nu samtalade och överlade med varandra nalkades Jesus själv och gick med dem. Men deras ögon var tillslutna så att de inte kände igen honom. Och han sa till dem: vad är det ni talar om med varandra medan ni går här? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas svarade och sa till honom: du är väl en främling i Jerusalem, den enda som inte har hört vad där har skett i dessa dagar. Han frågade dem: vad då? De svarade honom: det som har skett med Jesus från Nazaret, vilken var en profet, mäktig i gärningar och ord inför Gud och allt folk. Hur nämligen våra överste präster och rådsherrar har utlämnat honom till att dömas till döden och har korsfäst honom. Men vi hoppades att han var den som skulle förlossa Israel. Och likväl till allt detta kommer att det redan är tredje dagen sedan detta skedde. Men nu har därjämte några av våra kvinnor gjort oss häpna. Ty sedan de bittra på morgonen hade varit vid graven och inte funnit hans kropp, kom de igen och sa att de till och med hade sett en änglasyn. Och änglarna hade sagt att han levde. Och när några av dem som var med oss gick bort till graven fann det vara så som kvinnorna hade sagt, men honom själva såg det inte. Då sa han till dem: o, hur oförståndiga är ni inte, och tröghjärtade till att tro på allt vad profeterna har talat. Måste inte Messias lida detta för att så ingå i sin härlighet? Och han begynte att genomgå Moses och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. När de nu nalkades byn dit de var på väg ställde han sig som om han ville gå vidare. Men de nödgade honom och sa: bli kvar hos oss, ty det lider mot aftonen och dagen nalkas redan sitt slut. Då gick han dit in och stannade kvar hos dem. Och när han nu låg till bords med dem tog han brödet och välsignade och bröt det och räckte åt dem. Därvid öppnades deras ögon så att de kände igen honom. Men då försvann han ur deras åsyn. Och de sa till varandra: vore icke våra hjärtan brinnande i oss när han talade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss. Vi hoppar till 44 versen. Där möter vi Jesus mitt i lärjungaskaran i Jerusalem. Och han sa till dem: det är som jag sa till er medan jag ännu var bland er, att allt måste fullbordas som är skrivet om mig i Moses lag och hos profeterna och i salmerna. Därefter öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det är så skrivet att Messias skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem. Det är ju alltså först efter sin uppståndelse som Jesus verkligen håller bibelstudier med lärjungarna. Dessförinnan har han mera ställt fram sig själv som person. Lärjungarna Och människorna som strömmade till, de erbjöds möjligheten att lära känna honom som person. Men egentligen talade han mest i liknelser. Och det var ju inte alltid som han förklarade vad han menade med liknelserna. Ibland gjorde han det, men oftast då bara för lärjungarna. Och det betyder ju alltså att evangelierna ger oss ju ett vittnesbörd om en person. Men ger oss ju ganska lite koppling till det som var skriften på den tiden, nämligen Gamla testamentet. Evangelierna innehåller ju ett budskap på ett sätt, men de innehåller ingen teologi. De innehåller budskapet om personen Jesus Kristus. Och detta att han har uppstått från de döda och att det betyder syndernas förlåtelse i vårt liv. Men kopplingen till skrifterna, Gamla testamentet, ger oss ju inte evangelierna. Vi får små punktvisa glimtar. Detta skedde för att det skulle fullbordas som var sagt genom profeten som sade något. Men därutöver egentligen ingenting. Det här som Jesus nu börjar undervisa om, åh vad jag har längtat efter att det skulle dyka upp några kassetter. Det där som de talar om på vägen till Emmaus. Det skulle ju verkligen vara fint att få höra den undervisningen. Men det får vi inte. Man kunde ju tycka att ja, det skulle ju då lärjungarna ha skrivit ner. Och det skulle vi ju verkligen ha fått. Och det har vi inte. Vi har det fortfarande inte. Den som får i uppdrag att föra fram ett budskap, det är i första hand Paulus. Och han är ju den laglärd. Han är ju verkligen en skriftlärd. Till skillnad ifrån de 12 så har ju han gått i den främsta och förnämsta teologiska utbildning som någon kunde ha genomgått vid den tiden. Han hade suttit vid Gamaliels fötter. Och det blir nu han som så att säga får Guds uppdrag att visa på vad sätt personen Jesus som evangelierna vittnar om, på vad sätt denne personen Jesus hänger ihop med skrifterna, alla löften i Gamla testamentet. Han blir den som får så att säga förmedla en teologi. Och det är ju lite märkligt att han får det uppdraget när han alltså inte ens var med bland de 12 och inte var med bland dem som gick runt och lärde känna Jesus. Vi ska bläddra till Galaterbrevets första kapitel. Där berättar ju Paulus lite grann om sig själv. Vi ska börja läsa i 11:e versen. Galaterbrevet 1 och 11. Ty det vill jag säga er, mina bröder, att det evangelium som har blivit förkunnat av mig inte är någon människolära. Det är ju inte heller av någon människa som jag har undfått det eller blivit undervisad där i, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ni har ju hört hur det var med mig medan jag ännu vandrade i judiskt väsende. Att jag då övermåttan våldsamt förföljde Guds församling och ville utrota den. Ja, att jag gick längre i judiskt väsende än många av mina samtida landsmän och ännu ivrigare nitälskade för mina fäders stadga. Men när han som allt ifrån min moders liv har avskilt mig och som genom sin nåd har kallat mig, täcktes i mig uppenbara sin son, för att jag bland hedningarna skulle förkunna evangelium om honom, Då begav jag mig strax åstad. Jag rådförde mig inte med någon människa. Ej heller får jag upp till Jerusalem till dem som före mig var apostlar. Istället får jag bort till Arabien och vände så åter tillbaka till Damaskus. Först sedan 3 år därefter får jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, och jag stannade hos honom 15 dagar. Men av de andra apostlarna såg jag ingen. Allenast Jakob, Herrens broder, såg jag. Och Gud vet att jag inte ljuger i vad jag här skriver till er. Därefter får jag till Syriens och Siliciens bygder. Men för de kristna församlingarna i Judén var jag personligen okänd. De hörde allenast hur man sa: han som förut förföljde oss, han förkunnar nu evangelium om den tro som han förr ville utrota. Och de prisade Gud för min skull. Efter 14 års förlopp får jag sedan åter upp till Jerusalem, åtföljd av Barnabas. Jag tog då också Titus med mig. Men det var på grund av en uppenbarelse som jag for dit. Och för bröderna där framlade jag det evangelium som jag predikar bland hedningarna. Särskilt framlade jag det för de män som stod högst i anseende. Detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves, eller förut hade varit det. Här ger nu Paulus ett vittnesbörd. Och han har ju samma sak att berätta. Det som vi kan kalla för Nya testamentets teologi är någonting som Herren personligen har undervisats om. Men han har gjort det efter sin uppståndelse. Och inte före sin korsfästelse. Före korsfästelsen ställer han fram sig själv. Efter sin uppståndelse så liksom kastar han ljus, låter han de historiska händelserna kasta ljus över det vi kallar Gamla testamentet, det som han då kallade för skrifterna eller skriften. Och det är ju nu den teologiskt lärde rabbinen, han som nitälskade så över måttan så han var värre än alla de andra. Det är han som nu får, så att säga, det förklarande ljuset över Gamla testamentet. Och det måste ju ha varit en aha-upplevelse av kolossala mått. Tidernas jasso, kunde vi säga. Och vad man kan förstå när Paulus skriver om det här i andra sammanhang, så var det inte mycket av hans dittillsvarande undervisning som blev kvar efter den upplevelsen. Vi bläddrar till andra Korinthierbrevet 12. Där får vi ytterligare några data om denna undervisning som han alltså personligen har fått av den uppståndne Kristus. Och som ligger till grund för hans budskap. Jag måste ytterligare berömma mig. Väl är sådant inte eljest nyttigt. Men jag kommer nu till syner och uppenbarelser som har beskärts mig av Herren. Jag vet om en man som är i Kristus att han för 14 år sedan blev uppryckt ända till 3:e himmelen. Huruvida det nu var i kroppslig motto eller om han var skild från sin kropp, det vet jag inte. Gud alena vet det. Ja, jag vet om denne man att han, huruvida det nu var i kroppslig motto eller om han var skild från sin kropp, det vet jag inte. Gud alena vet det. Jag vet om honom att han blev uppryckt till paradiset och fick höra outsägliga ord, sådana som det inte är lovligt för en människa att uttala. I fråga om den mannen vill jag berömma mig, men i fråga om mig själv vill jag inte berömma mig, och mycket av min svaghet. Han fick höra outsägliga ord. Och vad som menas med det får vi ingen riktig förklaring till. Det kanske är Guds namnet han har fått höra. Men det kan ju också finnas andra saker. Personligen föreställer jag mig att han har, så att säga, fått ljus över så kolossalt mycket. Att när han sedan skriver sina brev, så är det liksom inte bara så att den helige ande talar om ord för ord vad han ska skriva, utan han är själv med. Han har sett ut över hela, ska vi säga, det teologiska landskapet och kan på det viset ge undervisning i blandade ämnen, om jag får säga det så, därför att han kan, så att säga, ösa ur ett kolossalt förråd som han har fått när han var uppryckt till tredje himlen, om nu kroppen var med eller inte, och fick besöka paradiset och höra outsägliga ord som en människa inte får uttala. Och det här, det lägger ju alltså Paulus som en grund för sin egen undervisning. Han är väldigt noga med att stryka under, detta är inte från någon människa. Och det har att göra med att han också är så energisk med att stryka under att människans vishet och Guds vishet är två skilda saker. Och att när människan försöker att med sin vishet liksom komma fram till vad det handlar om, så kör hon ofelbart i diket. Därför att Guds vishet är av ett annat slag, inte bara större, utan av ett helt annat slag. Och då är vi ju naturligtvis i början på första Korinthierbrevet. Så vi går dit och tittar. Om vi börjar i 6:e versen i 2:a kapitlet, så säger han så här: visdom talar vi dock bland dem som är fullmogna, men en visdom som inte tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktiga, vilkas makt blir till intet. Nej, vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud redan före tidsåldrarnas begynnelse har bestämt att den ska bli oss till härlighet. Och som ingen av denna tidsålders mäktiga har känt, ty om de hade känt den så hade de inte korsfäst härlighetens herre. Paulus har fått se att det finns en vishet som är så drastiskt annorlunda mot människors vishet, så att om någon hade förstått hemligheten med den, så hade man inte dödat Jesus. Och den vishet som han får blicka in i, den tillhör inte denna tidsålder. Den fanns före tidens början. Den kommer att vara uppenbar efter tidens slut. Men under tidens och historiens gång är denna vishet på något sätt fördold. Den är som en hemlighet. Och det finns en avsikt bakom den hemligheten, nämligen att, så att säga, sätta människans slughet ur funktion. Första kapitlets 18:e vers. Talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det är ju skrivet: jag ska göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Ja, var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna tidsålders klyftiga män? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud, i hans visdom behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tror. Det här betyder alltså att Gamla testamentet, skrifterna, är ett uttryck för Guds visdom. Och när människan läser det här, så kopplar hon på sin visdom. Och hennes förståelse hamnar då långt vid sidan av det som Gud vill säga med sitt budskap. Inte därför att budskapet i och för sig är lurigt, att det är någon sorts skenfäkteri, utan jag tror det snarast är så här att vad kan en orättfärdig människa förstå om rättfärdighet? Vad kan den förstå om godhet som inte är god? Det kan inte vara så där förfärligt mycket. Jag har roat mig de sista åren med att läsa filosofi. Så småningom ska det komma ut en bok som handlar om hur filosoferna tog tron ifrån oss i modern tid. Och det har varit mäkta intressant, måste jag säga. Folk har ibland kommit och frågat, är du inte rädd att du ska tappa tron du också? Nej, faktiskt inte. Jag är förundrad över att man kunde ta tron ifrån oss med så dåliga argument som man har gjort. Sen upplysningstiden mitten på 1700-talet så har man strävat efter att beskriva människan i förnuftiga termer. Alltså i begripliga, förnuftiga ord, fånga människans väsen i ord på papper. Och det har gått åt kolossalt mycket bläck och kolossalt mycket svett. Och resultatet har blivit helt bedrövligt. Till och med filosoferna själva säger till sist att det här är ju alldeles absurt. Men då menar de inte filosofin utan de menar livet i största allmänhet. De har bevisat att livet är absurt. Tillvaron är absurd och människan är absurd. När det i själva verket är så att när människan ska försöka komma underfund med sin egen situation så krånglar hon till det så till en milda grad så att till sist kan ingen känna igen sig. Och då säger man, det här är ju absurt. Ja visst, det är det. Och på samma vis blir det med teologin, när vi själva ska hålla på och knäcka tankenötter. Det är Guds avsikt att människans orättfärdighet till sist ska avslöja sig i detta. Att när hon läser skrifterna på egen hand så kommer hon så långt vid sidan av verkligheten så att man till sist inte känner igen någonting. Var finns nu det skriftlärda? Var finns denna tidsålders klyftiga män? Kloka gubbar och smarta gummor. Var finns de? Ja visst, Gud har gjort allt sammans till dårskap. Gud har trätt fram mitt i historien och gjort att allt sammans, hela den kolossala massan av teologiska funderingar, utläggningar och böcker, är totalt bortkastad trycksvärta. Hur kan Paulus säga detta? Jo, han har fått sina sinnen öppnade så att han förstår skrifterna. Han har fått se ut över, så att säga, Guds tidlösa avsikt. Han har fått en inblick i Guds rådslut. Och utifrån den insikten förstår han vad människan inte kan förstå när hon själv läser skriften. Och det betyder ju alltså att när vi sen läser Paulus så hamnar vi ju i samma rävsax. Vi sitter där och knåpar med vårt förstånd och undrar vad menar karn. Och så läser vi Gamla testamentet med vårt förstånd och så undrar vi vad menar profeterna nu då? Och sen så knäpper vi på stora hjärnan och så säger vi, men de här båda budskapen har väl inget med vartannat att göra. Vi läser Nya testamentet istället för Gamla testamentet. Gud verkar ju i alla fall snällare i Nya testamentet, säger vi till sist. Och så har vi därmed bevisat Och alla våra duktiga och framstående teologer, att vi har inte begripit vad Paulus talar om, vi har inte begripit vad profeterna talar om, vi har kanske inte begripit någonting. Och det är ju en lite dyster betraktelse. Men när en känd svensk biskop för sådär en 10 år sedan trädde upp på Örebromissionens missionsskola i Örebro. Han hade någon undervisningsdag och han förklarade att en av de mest osympatiska personerna han kände till var Paulus, för Paulus var så intolerant. Nu kan man ju undra, vad har då denne biskop begripit, teologidoktor och allt? Men nu ska vi inte rikta ljuset mot någon annan, utan vi ska rikta det mot oss själva. Hur mycket har vi förstått av Paulus? Jag minns den tiden då jag själv var ateist och sjöng i 2 kyrkokörer. Och var i kyrkan varenda söndag. Och jag satt där på min orgelläktare och begrep ingenting. Och det retade mig lite grann att titta över kanten och se alla dessa gummor med små hucklen. Det här var ju en schartauansk församling i centrala Göteborg. De satt där och begrep tydligen någonting som jag, gymnasist och intelligensnobb, inte begrep. Och prästen stod där fram och talade om köttet och anden och tron och mängden med ord. Vad står det där ordet för och vad står det ordet för? Sen så småningom blev jag kristen och upptäckte att ja, det visste inte de kristna heller egentligen. Man hade bara vant sig. Och det är ju också bra. Men när Paulus ska ge oss ett budskap, en teologi så att säga, den som han har fått av den uppståndne Kristus, när han så att säga fått se ut så att säga över tidens gränser, då använder han en rad termer. Och jag är så förvånad över att vi som kristna inte är mer intresserade av att ta reda på vad de betyder. Det var ju alltså så här att hans samtidsskriftlärd, de hade inte fått ta del av den uppenbarelse som han hade fått. Och de kunde därför inte förstå att det han talade om var en utläggning av Gamla testamentet. Och därför kan man med judar än idag mycket väl tala om Jesus. Både med religiösa judar och med sekulariserade judar. Jag prenumererar på en israelisk tidning med rätt så mycket kulturartiklar och förundrar mig över hur många Jesus-citat det finns i den. Men se Paulus, det går inte. Där är det stopp. Jesu person, ja, det går bra. Men Paulus går inte. Därför att Paulus tolkar Gamla testamentet. Och judarna klarar inte att se bryggan mellan Paulus teologi och Gamla testamentet. Och det gör egentligen inte vi heller. Vi står på varsin sida av en bro som egentligen ingen av oss klarar att gå över. Och det tror jag är väldigt mycket detta som skapat så mycket konflikter mellan den kristna församlingen och den judiska synagogan allt sedan Jesu uppståndelse. Vi klarar inte att följa Paulus i den kolossala dimension som han har fått se ut över. Vi tar ett smakprov. Vi går till slutet på 1 Korinthierbrevet. Och så ska vi läsa några verser där och ställa oss frågan, vad begriper vi egentligen av det här? Med lite tryck på egentligen. 1 Korinthierbrevet 15. Från 50:e versen. Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod inte kan få Guds rike till arvedel, ej heller får förgängligheten, oförgängligheten till arvedel. Så jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla avsomna, men alla ska vi bli förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och det döda ska uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade. Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet. Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och seger vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Den 56:e versen, den är ju så vacker så att den kunde nästan få någon sorts Nobelpris i poesi. Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Ja visst, det är väldigt vackert uttryckt, men vad i all världen betyder det? Vad vill Paulus säga oss? Det är ju lustigt att vi har så svårt som vi har att förklara vad det här står för. Och då menar jag så här, att vi antar att du har en moster i Australien. Hon skriver brev till dig då och då. Och denna moster, hon skriver om förunderliga ting som bara finns i Australien, kängurur och sånt där. Och hon använder många ord som hon har måste hitta på för att beskriva dessa märkliga varelser som hoppar omkring på två ben i Australien. Och när du läser hennes brev så är det så här att du förstår, ja, i praktiken ungefär vartannat stycke. Det är lite 50-50. Rätt vad det är så kommer ett stycke som du tycker att, ja, jo, men det här, det förstår jag. Vi klarar det. Ja, vi gör det. Men nästa stycke begriper du ingenting. Ja, det är något konstigt. Man får lyfta på hatten, säger du. Och så hoppar du en bit och så kommer det några meningar som du tycker att, ja, men det där, jo, det förstår jag. Är det så säkert? När du inte förstår det som står emellan. Om du ska förstå vad din moster i Australien vill säga dig, så kan du ju inte slå dig till ro för du har begripit hela brevet. Och vi har ju en märklig förmåga, alldeles oöverträffad, till att pilla ut små sentenser här och där ur Paulus brev. Jag har ibland en känsla av att om Paulus dök upp och hörde våra utläggningar av Paulus brev, så skulle han få skrämselhicka. Kanske också om han satt här nu, inte vet jag. Men vi kanske måste börja med att så att säga fånga in en bild av vår okunnighet mitt i allt vårt bibelläsande. Och mitt i allt detta där vi tycker att, ja, jo, men Romarbrevet, ja, kära hjärta, det är så mycket vi har läst i Romarbrevet. Det är vi ju väldigt förtrogna med. Ja visst, det är vi. Vi kan citera långa stycken utan till. Men fariserna på Jesu tid kunde hela Gamla testamentet utan till. Det hjälpte inte i alla fall. Om vi bara förstår varannan mening i princip, kan vi då säga att vi har förstått Romarbrevet som brev? Nej, det är ju inte säkert. Och här öppnar sig ju alltså väldiga uppgifter, där vi får så att säga ge oss i kast med att konsekvent försöka förstå Paulus utifrån Gamla testamentet. Därför att kristen teologi har gjort det enkelt för sig genom att man försöker förstå Paulus så att säga vid sidan om Gamla testamentet. När man liksom från början utgått ifrån att, ja, det han talar om är ju något helt annat. Så nu satsar vi här på Paulus. Så får de här som pular med gamla testamentet, de får syssla med sitt. Men nu ska vi köra med nya testamentet, och i kyrkan är det nya testamentet som gäller. Så här jobbar vi med nya testamentet. Men vi kan ju aldrig med någon övertygelse ställa oss upp och säga att vi har begripit vad Paulus menar. Förrän vi kan förstå gamla testamentet med Paulus terminologi. När vi kan använda de ord, begrepp, bilder, de texter som Paulus ger oss, och därmed förstå gamla testamentet. Då kan vi säga, nu finns det en viss chans att vi har fattat vad det är han har sett och vad det är han har förstått. Men det är definitivt en väldig risk att vi kommer kanske ljusår vid sidan av verkligheten. Om vi säger att ja, det Paulus skriver om något helt annat. Så att nu kan vi lämna gamla testamentet bakom oss. Ni har hört att det blev sagt till det gamla, men jag säger er, så att nu spolar vi gamla testamentet. Nu satsar vi på Paulus. Ja, men då är det ju väldigt liten chans att vi verkligen, så att säga, är i den heliga andes vishet. Och att vi någonsin kan, så att säga, fånga in detta som, eller åtminstone en återglans av detta som Paulus har fått se när han blev uppryckt till tredje himlen och i paradiset fick höra ord som ingen får uttala. Romarbrevets 6:e kapitel ska vi titta lite i. Där ska vi läsa verserna 11 till och med 15. Och vi kan ju återigen ställa oss frågan, hur mycket förstår vi egentligen av det här? Den frågan ställer jag mig oupphörligen när jag läser Romarbrevet 6. Och jag är rädd för att jag också förstår väldigt lite. Så må ni och hålla före att ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Låt därför inte synden ha väldet i era dödliga kroppar så att ni lyder deras begärelser. Och ställ inte era lemmar i syndens tjänst att vara orättfärdighetsvapen, utan ställ er själva i Guds tjänst så som det där från döden har kommit till livet, och era lemmar i Guds tjänst att vara rättfärdighetsvapen. Ty synden skall inte råda över er, eftersom ni inte står under lagen utan under nåden. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Bort det. Ja, det sista är ju en invändning som Paulus säkert hade hört många gånger. Det hade säkert vän av ordning kommit fram efter mötena och förehållit honom att han var en villolärare. Och tagit honom i upptuktelse och sagt att det han står och säger det är ju att vi ska synda på riktigt tappert för att vi ska få riktigt mycket nåd. Så mycket begrep man av hans budskap. Och det har vi lärt oss. Ja, nej, så där menar han inte. Ja, då ställer vi frågan, vad menar han istället då? Ja, man får väl lägga på ett kol och göra goda gärningar. Det är väl det han menar. Vi ska vara snälla och vi ska ut och vittna och vi ska göra en massa saker. Ja, men vad garanterar att vi inte hamnar i farisism då? Vad menar han när han säger att vi står inte under lagen utan under nåden? Ska vi strunta i lagen eller ska vi inte strunta i lagen? Ja, säg det. Tredje kapitlets 31 vers. Gör vi då vad lag är om intet genom tron? Bort det, vi gör tvärtom lag gällande. Det blir ju inte lättare precis. Och många som har kritiserat den kristna tron säger att ja, Paulus han är rörig, full med självmotsägelser. Ena stunden är det ett som gäller och nästa stund är det något annat. Man blir inte klok på karln. Och det tror jag bara är ett uttryck för att vi inte förstår vad han menar. För oss ter det sig som att han blandar ihop begreppen. Men jag tror att Paulus, som den extremt lärde rabbin han var från början, han var ju alltså specialdrillad till att hålla isär begreppen och att hålla, så att säga, en rak röd tråd i sin framställning. Och jag hoppas att vi ska kunna göra en liten vandring tillsammans genom Paulus brev de här dagarna och ta in några av de här begreppen och försöka förstå vad han menar. Vandra i anden så ska ni inte göra vad köttet har begärelse till. Ja, vad har köttet begärelse till? Är det bara brännvin och sex, eller vad har köttet begärelse till? Vad vill det säga att vandra i anden? Betyder det att man inte kan ta ett steg utan att få en uppenbarelse om det? Eller vad betyder det egentligen? Gång på gång kommer detta ordet egentligen. Vad betyder det egentligen? Vi har ju våra vanetolkningar. Men det kan vara skojigt att pröva hur pass mycket de kan ha med Paulus ursprungliga budskap att göra. Det hade jag tänkt att jag skulle syssla lite med under mina bibelstudietimmar. Så får vi se vad Herren har lagt på Peters hjärta. Nu ska vi be tillsammans. Här är många av oss är gamla rutinerade bibelläsare. Och det är härligt att ha en vana i att läsa ditt ord. Det är underbart att ha fått under lång tid av livet memorera vad som står där. Men Herre, ditt ord kan inte av någon människas kraft utläggas om inte din ande är med. Om inte korsets vishet får ligga till grund för vår förståelse, så kommer vi alltid att komma snett, inte lite grann, utan egentligen 180 grader. Därför så ber vi dig om hjälp, Herre, att förstå. Vi skulle önska att du gav oss så mycket av vishetens och uppenbarelsens ande att vi faktiskt kunde sedan läsa Gamla testamentet så som vi får anta att Paulus läste det, när han fått se, Herre, allt det du visade honom. Nu kanske vi inte ska ha sådana anspråk. Vår uppgift är ju inte riktigt att jämställa med hans. Men så långt det är oss givet vill vi kunna överbrygga klyftan mellan Gamla testamentet och Nya testamentet och se att det är en helhet, att det handlar om samma sak. Och att det är samma Gud som är verksam. Sänd din heliga ande över oss i dessa dagar. Amen.